Hej och välkommen till Transportpodden i mellersta Norrland. Vi sitter här idag i studion i Sollefteå och ska intervjua en kille som heter Per David Wennberg. Per David har ett förflutet inom transport och är ju numera engagerad inom TYA bland annat. Men jag tänkte Per David ska väl få möjligheten och chansen att berätta och beskriva om sig själv lite grann. Från sina yngre dagar och vad han har gjort och så vidare.
Mina yngre dagar, ja, det är ett tag sedan nu börjar bli.
Du menar att de är över?
Ja, de börjar gå över. Ja, mina yngre dagar tillbringar jag i Ånge där jag är född och uppvuxen. Då. Sen så gick jag transportutbildningen som på den tiden när det gällde Jämtland och Västnorrland endast fanns i Sundsvall. Så jag gick den där och blev, kan jag säga, det enda yrke jag är utbildad till så är väl lastbilschaufför. Och men som det var på den tiden så hade man inte så mycket, fanns inte så mycket jobb, så jag hamnade i Stockholm som alla andra.
Just det.
Mm. Ja, så att det var där jag började. Och i och med att jag född tidigt på året så hade jag inte körkortet direkt heller. Det gick bara 2 år på den tiden. Så att, men så jag började på en terminal åt ett åkeri och sen så har jag, vad heter det, fick jag börja köra lite grann med dem. Och sen gjorde jag ett litet mellanspel i militärtjänsten. Sen så hamnade jag i Stockholm igen och sen hamnade jag nere i Skåne. Så att jag har, kan väl säga att jag har varit allt från billots, fjärrchaufför och även utlandschaufför en kort tid. Och gick med i transport direkt som jag gick ur skolan, dåvarande avdelning 29 i Sundsvall. Och var väl fackligt aktiv.
Du var lite fackligt aktiv. Vad klev du in i någon speciell roll på företaget eller?
Nej, inte från början. Min pappa var aktiv i transport så att det var liksom naturligt för mig att bli medlem i transport. Jag gick upp på avdelning 29 och den dåvarande ombudsmannen Bengt Axelsson tittade på mig och sa: "Varför ska du vara med i facket?" Det var en ganska bra fråga, kan man ju faktiskt fundera på. Det kan man ju fundera mycket på, men för mig var det naturligt i alla fall att gå med i transport på den tiden.
Absolut, och vi tycker naturligtvis att de flesta som är inom våra yrken ska ju naturligtvis vara med i transport. Vi har ju ändå 24 olika kollektivavtal och man bör ju vara med i rätt fack på rätt arbetsplats för att få hjälpen och få styrkan och fram, som du säger också, att få möjligheten till en utbildning.
Ja. Ja, nej, men så efter jag hade förmånen att gå transportombudsmannutbildning så jobbar jag även på transportavdelning i Helsingborg och sedan på transportavdelning 96 i Borås som lokalombudsman då ett antal år innan jag fick förmånen att börja på förbundskontoret som centralombudsman. Och då hade jag från början hand om avtalen som låg under motorbranschen och petroleumbranschen, då, alltså bensinstationer, oljedepåer och lite tankbilar och gummiverkstäder.
Vad gör en central ombudsman egentligen? Ja, sitter man där och dricker kaffe och rullar tummarna eller?
Som vi kommer till så är det ganska länge sedan jag jobbade som det. Så de kanske har ändrats, men på den tiden var det mycket tvisteförhandlingar, avtalsförhandlingar. Men även branschfrågor som vi jobbar med. Vilket jag tycker att man var trevligt för man hade hand om så att säga, alla frågor inom branschen som man var ansvarig för. Då. Så att det var ju... Mm. Sen så naturligtvis eftersom jag kommer då ifrån transportavtalet och utlandsavtalet så fick jag växla över där då när det varit lite pensionsomgångar då. Så jag jobbade med det då fram till 2007 när jag slutade på Transportarbetarförbundet. Och var lite osäker på vad jag skulle pyssla med, men efter en kortare tid så hamnade jag inom Schenker-koncernen och Schenker Åkeri. Och jobbade som driftchef för Schenker Åkeri på Lunda-terminalen. Och sen så fick jag då fortsätta och varit regionchef för Region Nord då, som var Stockholm och verksamheten som fanns norr om det inom Schenker Åkeri. Pysslade med det ett tag och jobbade sen på Schenkers huvudkontor ett kort tag. Var vd på ett åkeri som distribuerar för DHL. Och... där någonstans så hamnade jag tillbaks i Ånge. Efter 30 år så var jag tillbaks i Ånge igen och träffade en underbar kvinna där. Så att jag flyttade hem igen och jobbade som vd för länstrafiken i Jämtlands län i 3 år. Sen så kom det ett ypperligt tillfälle när man sökte en ny regional projektledare för TYA i Jämtland och Västernorrland. Och så då startar jag eget, för det är så att vi finns ju 6 stycken regionala projektledare i Tyra som jobbar främst mot de transportutbildningar som finns då, för att det ska bli finnas fler utbildningsplatser och de som utbildas ska vara anställningsbara och så.
Nu säger Tyra bara för att våra lyssnare ska förstå och hänga på lite grann här, så vad står Tyra för?
TYA står för det långa namnet Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Det är en organisation som ägs av parterna, kan man säga, alltså Transportarbetarförbundet och Transportföretagen plus några andra arbetsgivarorganisationer och fack. Och finansieras genom att det avsätts pengar då från löneutrymmet då. Och jobbar med utbildningar, arbetsmiljöfrågor och så att säga omvärldsbevakning och sådana grejer.
När du säger löneutrymmet så ska vi bara klargöra att det är ju faktiskt i kollektivavtalen, och när man tecknar ett kollektivavtal så sätts det av en viss procent av de anställdas löner som då går in här på TYA, och då har ju arbetsgivaren och vi anställda möjlighet att få tillbaka sig lite pengar utifrån de delarna. Mm. När det då gäller skyddsombud och allt möjligt. Man har ju olika branschråd som det också går pengar till.
Mm. Jo, så är det. Så att, och TYA är väl en ypperlig organisation, tycker jag, för sportbranschen och på svensk arbetsmarknad, som har gjort väldigt mycket bra saker och gör mycket bra saker. Och som sagt, så har man oss 6 stycken regionala projektledare anställda runt om i landet då, som jobbar mot så att säga transportutbildningarna. Och vi kan säga att vi är egna konsulter allihop, så att TYA köper då timmar av oss, lite olika antal beroende på hur stora områden och hur många skolor och utbildare vi jobbar emot då. Så det är väl så att säga det jag gör just nu då.
Ja, just det. Mm.
Så det var en lång historia där på kort tid.
Absolut, jaha. Sen var du tillbaka till unge och kärleken som drog tillbaka, då sa du ju.
Jajamensan.
Ungefär. Ja, det är trevligt. Tänkte just på det, du sa ju att du hade varit i olika roller på olika företag. Känns det som du har lite nytta utav det, eller förstår du vad jag menar med nytta i den roll du har idag?
Ja, det skulle jag ju säga, i och med att jag dels har jobbat fackligt, både så att säga som facklig förtroendeman, men även då fackligt på heltid som både lokal och central ombudsman, samt att jag även då haft chefs- och ledarpositioner och varit vd och så där, så har jag ju en bra bild av bägge sidor, vilket jag känner att jag har nytta av i den rollen som jag har nu då, som regional projektledare.
Jajamän. Du sa ju att ni var 6 stycken olika projektledare i Sverige idag. Vilken region har du hand om, så att säga?
Jag har hand om Jämtland och Västernorrlands, Jämtlands län och Västernorrlands län. Och det passar ju perfekt när man utgår ifrån Ånge. Då sitter man mitt i sitt område.
Centralpunkten, Ånge.
Viktigt att lyfta fram.
En före detta järnvägsknut.
Ja, en stor järnvägsknut och en framtidskommun nu med grön energi. Men det är ett ämne för en egen podd.
Absolut, det ska vi inte ta idag. Inget fel dragit på gröna ämnen, men vi måste ha plats för det vi ska prata om också.
Oh.
Så är det ju. Du pratade ju lite tidigare här om programråd och så vidare.
Mm.
Förklara för lyssnarna vad regionala programråd eller vad skolorna har för olika programråd. Mm. Så ska vi prata lite grann om innehållet i skoldelen.
Mm. Det man kan säga då när det gäller yrkesutbildningar är att det ska finnas då ett samarbete mellan branschen och skolan. Och det syftar ju egentligen till att branschen känner att en yrkesutbildning som bedrivs då görs på ett sådant sätt att de som utbildas är anställningsbara när de kommer ut. Att det går emot branschens behov, kan man säga. Då. Och då har man så kallade programråd på gymnasieskolan. Där skolan då kallar ihop bransch och branschföreträdare och arbetsgivare, och det finns även med elevrepresentanter och representanter från skolan där man pratar och diskuterar och hur fungerar det och vad fungerar bra och hur ser det ut med praktikplatser och hur ser det ut med behov, branschens behov av utbildningsplatser och sådana grejer. Och det finns inom de tre så att säga, utbildningsformerna som finns, alltså gymnasieskolan, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Så finns det så här, programråd, kursråd och utbildningsråd.
Och om vi backar tillbaka det här med branschen. Branschen, den är ju jätteviktig och det är en del om vi ska få den här gymnasiala utbildningen eller utbildningen överhuvudtaget, att vi behöver de här våra program eller APL-platser.
Mm.
Arbetsplatslärande. Och vi har ju x antal olika skolor i vårat område. Vi kanske ska ta fram vilka det är, så att säga.
Ja, i det här området, Jämtland och Västernorrland, så har vi då gymnasieskolor i Strömsund, Östersund, Bispgården, Sveg. Det är så att säga Jämtlands län. Tar vi Västernorrlands län så har vi Sollefteå, där vi sitter idag. Vi har Örnsköldsvik, och vi har Timrå och vi har Sundsvall, där det finns skolor. Så vi har 8 stycken gymnasiala transportutbildningar i Jämtland och Västernorrlands län. Sen har vi även då, så att säga, på några skolor bedriver man även vuxenutbildning, och det bedrivs även vuxenutbildning separat på några orter. Samt att vi har haft 2 arbetsmarknadsutbildningsorter, men i dagsläget är det bara en, och den är i Sundsvall då. Så att där kan man säga att där utbildas, då ska ju säga per år, om vi tar mellan tummen och pekfingret beroende på hur det ser ut, det kanske en drygt 200 lastbilsförare varje år, så får vi ut i Jämtland och Västernorrlands län.
Mm. Ja, det är ju jätteviktigt, för att jag har ju läst någonstans om att branschen har ju ett behov de närmaste 10 åren.
Ja.
På ungefär 50-55 000. Mm. Nya chaufförer. Mm. Så att det här är ju jätteviktigt, och det här är ju jätteviktigt också för branschen att vara med och hjälpa till på olika vis.
Mm.
På vilket sätt kan branschen vara med på våra programråd? Programrådena, det är ju de delar som vi då har lokalt, kan man säga. Mm. På skolorna.
Ja, de sker ju på skolorna, de programråd, kursråd och utbildningsråd. Och där är det ju viktigt att branschen kommer dit, deltar, berättar om sina behov, berättar om sina erfarenheter, de som tar emot elever på praktik, som vi kan komma tillbaka till hur det fungerar, och samtidigt också lyssna på hur vi kan driva branschens frågor. För egentligen det som vi vill, det är ju att det utbildas tillräckligt många och att de som kommer ut är anställningsbara. Som jag sa, drygt 200 utbildas det i Jämtland, Västernorrland varje år, men behovet har vi sett, om man tittar på, vi gör ett antal undersökningar, ligger på över 400.
Mm.
Så att det fattas hälften ungefär.
Redan där är det ju en brist, kan man säga. Ja. Och det är ju det här som branschen, det vill säga åkerierna, på något sätt måste hjälpa till och täcka upp och tala om för våra programråd. Mm. Man tycker att skolorna inte missar, men däremot så man kanske måste öka ett behov av att lära ut vissa saker som funkar bättre i branschen.
Vi vet ju 2 saker som ofta kommer, som man upplever att eleverna är, så att säga, brister i eller liksom behöver lära sig mer i. Så är det hantering av den digitala färdskrivaren, vilket vi vet att felaktig hantering kan bli både dyrt och kostsamt. Och så är det lastsäkring. Så att det är en sån här grej som ofta kommer upp, alltså, när man har ute elever och ser att det här behöver man lära sig mer av, eller lägga mer energi på.
Absolut. Ja, ja, för det är ju faktiskt meningen om att i år, vi kan gå tillbaka, hur fungerar skolan egentligen? Alltså, vi har ju, vissa skolor har ju direktintag, vissa skolor har ju inte det i vårt område. Det jag menar med det är ju att årskurs 1, det är ju ett mera teoretiskt år.
Mm. Ett gemensamt år för de olika utgångarna som finns. Det finns ju utgång till personbilsmek eller tungmek och sen transport. Så att årskurs 1 är ju så att säga ett grundår teoretiskt, som är lika för stort sett alla utgångarna.
Just det.
Och sen finns det ju de som har då att du redan när du har valt årskurs 1 så vet du att du kommer in på en transportutbildning. Man kanske bara har den, då blir det med automatik. Men det finns också de där du går ett årskurs 1 till där och sen så väljer du inriktning inför årskurs 2. Och så kommer du in utifrån dina betyg. Och då vet vi att huvuddelen av de som går årskurs 1, och de vill gå transportutbildningen. Så är det. Så det är konkurrens. Så det är viktigt att man pluggar ordentligt.
Precis. Numera så är det ju inte bara att sitta och köra utan man är även tvungen att klara av att räkna laster, och man är ju tvungen att prata engelska. Man är ju ändå en form av visuell reklampelare för företaget. Mm. Man är ju även allt digitalt som är, fraktsedlar och allt annat. Det var inte som på den tiden när du eller jag körde, att vi hade fraktsedlar som skulle skrivas under. Och...
Nej, många kanske tror att man kan gå en sån här yrkesutbildning för att man kanske inte vill studera så väldigt mycket eller plugga som man säger. Men det är faktiskt fel, för precis som du säger så är det väldigt mycket teoretisk utbildning. Alltså du ska plugga till din YKB, yrkeskompetensbevis, du ska lära dig lastsäkring och allting det övriga du nämnde. Så att det är mycket teori, även om det också är mycket praktiska moment.
Precis, och det är ju där någonstans vi har grejen i det hela, att gör man inte egentligen ett bra första år och läser mycket så kommer det bli ganska jobbigt år 2 och år 3 när du då också uppe på det du räknade upp så har man ju även att du ska klara körkorten.
Mm. Ja, visst, det är inte liksom med automatik man får någonting, utan du får lägga mycket energi för att klara alltså det är de teoretiska, men även då behörigheterna, de praktiska prov och sånt.
Exakt, för det är ju det som är poängen i det hela, att bara för att man har kommit in på en transportlinje eller transporttekniska så är man ju inte garanterad ett körkort, utan det är ju faktiskt upp till individen att lägga ner den energi och för att jobba fram att man klarar det hela. Ja. Och har man då, kan inte direkt slappa första året, men man kanske inte har lagt ner så mycket energi. Så då kan det bli jobbigt år 2 och år 3.
Mm, men så är det ju. Sen så är det ju så att skolan ska man komma ihåg också. På de här linjerna så är det ju så att säga 15 veckors APL, alltså arbetsplatsförlagt lärande. Som är, för att skolan kan säga ger ju eleven grunden, sen så ska man ut till företagen i branschen för att få träna på de här grejerna, alltså göra sin mängdträning och så vidare, och där måste man också göra ett bra jobb som elev när man kommer ut, för det är ju så att de flesta är ju garanterat jobb om man gör ett bra intryck på arbetsplatsen när man är ute då.
Så är det ju, och det är ju någonstans här som det är otroligt viktigt att man som APL-deltagare att man då kommer i rätt tid, har rätt grejer med sig och visar intresse när man då sitter och åker med. För det första år, eller årskurs 2, då är det ju mest att åka med sig och lära.
Mm. Ja, så är det. Och sen så kan du ha möjlighet att övningsköra kanske sen då i årskurs 3 och så vidare. Så att man kan säga att APL är ju egentligen, det är ett antal pusselbitar. För det första så är det skolan som ansvarar för att se till att APL blir av, att den blir bra och att man har avtal med de företag som ska vara. Sen så är det ju då företaget som ska ta emot elever, och här är det ju viktigt, för vi som slåss för branschen har ju slagits nu för att det ska komma fler utbildningsplatser, och då måste branschen också ställa upp och ta emot så att säga elever. Och här är ju att vara ett APL-företag, det är en ledningsfråga när man bestämmer sig för företag. Vi ska vara ett bra APL-företag, ta emot elever. Sen så måste ju också chaufförerna som ska vara handledare för de här eleverna ställa upp och vara, för det är ju att lära upp dem och ge dem rätt förutsättningar, alltså lära de här små grejerna, mängdträna de olika sakerna, för det är ju så att den här eleven kanske är din framtida semestervikarie eller din skiftkollega eller vad som helst, och sen då precis som du sa, att eleven måste ju också ge en bra energi och ta till sig och vara lite intresserad och vara lite på, så att om alla de här bitarna fungerar, då blir det en jättebra APL och det garanterar att personen kommer ut i jobb.
Du sa ju någonting där, APL-handledare. Vad är, Vad är det? Är det någonting man kan köpa på Konsum eller?
Nej, det kan man ju inte köpa på Konsum. Men däremot så är det ju då den chauffören då, för det är ju chaufförer i förekommande fall, som tar emot, tar med sig eleven om man åker och man lär ut. Då är man så att säga APL-handledare. Så där, och det ställs ju krav på den personen att man är en ordentligt duktig och bra förebild för branschen när man är det, och att man är intresserad av att lära ut och sådana vidare. Så att, och då kan man ja, utbilda, vissa kanske inte har någon utbildning alls, vilket kanske inte är att rekommendera om man inte är, om man inte är helt så att säga jätteduktig. Men då finns det så att säga, Tya har till exempel en bra handledarutbildning som branscherna kommer överens om. Den är 3 plus 2 dagar där man får lära sig liksom ta hand om eleverna på rätt sätt, lära sig lite pedagogik och sådana grejer, och kanske handskas med elever och lära sig regelverket kring det här också. Och jag brukar säga att bästa sättet att förklara den här utbildningen, hur pass bra den är, för jag har förmånen att få vara med och utbilda i det här. Det är att första dagen brukar vi fråga chaufförerna som går där liksom, vad är det värsta och svåraste med att vara handledare? Och då säger, det kommer alltid upp på alla kurser det här att ja, det är den här eleven som klättrar upp i hytten och sätter sig på passagerarsidan och bara glor i telefonen och är fullständigt ointresserad. Det kommer alltid upp, någon säger alltid det. Sen när vi har kört, när vi är inne liksom på dag 3, så brukar vi fråga liksom, vad har ni lärt er mest under de här dagarna? Då kommer alltid samma sak. Ja, jag har ju förstått nu att bara för att de sätter sig i hörn och kollar på mobilen så kanske de inte är ointresserade. Och jag har också fått lite verktyg för hur jag ska liksom kunna möta eleven på rätt sätt. Så det kan jag säga, det är liksom bästa betyget man kan få på den utbildningen. Alltså vilken utveckling man gör som handledare.
Just det. Eftersom vi nu har pratat om det företagen och det APL-handledare som vi kallar dem. Och man kan ju med fördel gå hos Tya. Hur rent ekonomiskt är det arbetsgivaren som betalar det hela eller?
Den är ju subventionerad, det är en ganska, ganska dyr kurs, men det är en fin kompetensutveckling. Men alltså, arbetsgivaren står ju för en mindre kursavgift, men samt för, vad heter det då, lön under tiden som man får gå den här då.
Ja, precis. Det är det jag menar. Ja. Att arbetsgivaren betalar ju inte allt, utan det har ju faktiskt varit med och betalat in via kollektivavtalet.
Ja.
Och så att det är det jag menar att det inte.
Och en sån här duktig APL-handledare kan man ju använda till annat än till att ta emot elever. Det kan ju vara nyanställda på företaget som kommer från annat, alltså jobba med introduktion på arbetsplatsen också och såna grejer. Så att det blir ju inte exklusivt så att säga bara för att ta emot elever från en utbildning.
Nej, alltså har man en bra APL-handledare så är ju han eller hon också en reklampelare för företaget och visar upp att man är det goda företaget som vi brukar prata om ibland.
Ja, för det är ju så. Även om den här eleven nu gör praktik på det här företaget, men man kanske inte är sugen på att jobba där, så kan man ju gå därifrån med en god känsla. Så när man ser det här företagets varumärke, så är det här var jäkla trevligt företag. Vad väl mottagen jag har varit och vad bra det är. Och då kanske någon kompis frågar, vet du något bra företag? Ja, då rekommenderar man det företaget. Så därför är det viktigt i den aspekten också att göra en bra APL-period. För man ger en fin bild av varumärket, företagets varumärke.
Sedan så funderar jag på just det här när du går i våra gymnasiala utbildningar eller andra utbildningar. Blir man styrd eller blir man fast i ett APL-företag som man söker till så att säga? Eller har man möjligheten att få göra något annat om man känner att det kanske varit fel bransch, alltså man vill inte köra rundvirke eller man inte vill köra paket eller schakt eller vad, hur är det?
Nej, alltså här är det ju viktigt, här säger vi ofta att skolan ska se till att eleven får pröva de olika inriktningarna som finns i branschen. För är jag uppvuxen i en rundvirkesbil så kanske jag, vet vi att många säger, ja men jag ska bara köra det, jag är inte intresserad att åka och lära mig styckegods. Men det tycker jag ändå är viktigt att man ser alla, för vi har exempel där någon har sagt att men det här var ju riktigt kul, jag vill ju göra den här inriktningen istället. Och sen är det ju så att även om du väljer en inriktning när du går ur, så är det inte säkert att du behöver vara kvar där. Det är ju liksom 15-16 olika yrken vi pratar om. Men jag tycker det är viktigt att skolan ser till att man får prova olika inriktningar, så man får se hela branschen, så mycket man kan då.
Precis, och det är väl det vi pratar om också när vi är ute på våra regionala träffar, eller vi har ju andra programråd som vi har pratat med eleverna om, vikten av att ta chansen och testa på lite olika saker. För man vet inte riktigt vad man vill när man blir stor, så att säga.
Nej, precis.
Så är det ju, så att man ska ju ta absolut chansen. Det är ju ungefär 15 veckor vi har som APL.
Ja. Så att, och det är ju där man får, som jag sa, den mängdträningen. Skolan kan bara ge grunden, det är vad man hinner med. Det är upp till branschen då att ge mängdträningen. För alltid när vi frågar, vad är det man är, jag gör ju några undersökningar, trendindikatorn bland annat, och då frågar man vilken egenskap är det man vill ha helst på en som ska börja jobba. Då säger man arbetslivserfarenhet. Och den enda arbetslivserfarenheten en elev kan få, det är när den är ute på APL. Så där faller ju frågan tillbaka på företagen direkt. Det är ni som måste ge den lilla arbetslivserfarenheten som man hinner ge eleven innan den ska stå till arbetsmarknadens förfogande då.
Precis, och det är ju här någonstans vi också pratar om just det här med att man ska bli påklädd så att man klarar av mycket och att man ska vara anställningsbar. Men de som vet hur en elev bör vara utbildad och klar, det är ju faktiskt företagen.
Ja.
Det är otroligt viktigt att vi får ännu fler företag som är med på våra programråd och andra sammankomster vi har. Vi har ju förutom programrådna som är lokalt, kan man säga, så har vi ju även ett annat programråd.
Ja, du tänker på centrala, regionala utbildningsrådet som vi har, ja. Och det finns ju ett regionalt utbildningsråd i varje sånt här, och så även i Jämtland och Västernorrland då. Där det är, så att säga, företrädare för branschen och Transportarbetarförbundet, transportföretagen, vi har Arbetsförmedlingen med och sånt. Och där pratar vi mer övergripande frågor kanske och tittar på liksom, ja, samtalar, hur ser det ut på skolorna, är det några insatser vi behöver göra, vad är det för liksom, hur ser branschens behov ut de närmaste åren, liksom, ska vi se till att det finns rätt inriktningar och sånt där. Så det är ju liksom ett regionalt forum för då, så att säga, Jämtland och Västernorrland i det här fallet. Sen finns det ju 7 såna här RUR till också runt om i landet som tar hand om övriga områden då. Men det är jätteviktigt att man finns med där också, för där pratar vi mer övergripande, kanske långsiktigt, strategier och vilka frågor ska vi driva ute på programråden och sådär.
Och här kan man ju även som engagerad företagare också anmäla intresset av att vara med i regionala utbildningsrådet. För det är ju fortfarande, du är här någonstans, vi inte sätter reglerna, men vi däremot så kan vi ju vara med och påverka så att branschen får det man vill ha. Ja. Och har vi då inte branschföreträdare med oss, så då blir det ju lite jobbigt.
Mm.
Så att det är jätteviktigt på de lokala programrådena och på regionala utbildningsrådet, så är det jätteviktigt att vi får med våra arbetsgivare. Och få tips och råd om vad man tycker att skolorna bör lägga ner lite extra tid på.
Mm, precis.
Mm. Har vi något mer, Per David, som vi tycker att vi borde lyfta? Tiden går ju fort när man har roligt, säger de, och det är ju det den gör. Så att vi skulle ju kunna sitta här och prata i säkert en timme till, men i podden så försöker vi att ha lite tidsbegränsningar, så att säga.
Men det man kan skicka med det är väl så här. Alltså, branschen har alla möjligheter att påverka om man vill. Men om man inte är med, då kan man inte påverka heller. Men alltså det finns alla möjligheter att vara med och påverka, och det tycker jag man ska ta. Och många företag har ju förstått det här, att är man med och påverkar och delaktig och tar emot APL-elever och så, det är där man också blir ett bra varumärke, man gör reklam för ett bra företag, och man hittar också sina nya chaufförer. Och har man haft dem kanske på APL och sånt, så har man ju nästan en färdig chaufför direkt den här eleven tar studenten. För man har lärt upp rutiner och sådana grejer. Många företag har ju verkligen förstått det här, men andra kanske inte har gjort det. Men det finns alla möjligheter att vara med och påverka, så den ska man ta. Och jag säger också till de som kör, ta chansen att vara APL-handledare. Och vara med och forma framtidens chaufförer.
Så är det ju, och precis som du säger, så är det ju otroligt viktigt att man i rollen som företagare är med på ett tidigt stadie. Man kan jättegärna kanske hänga med på något programråd och berätta och beskriva sitt eget företag, vad man är i behov av, hur framtiden ser ut. Man har också, som du säger, att Det här är ju världens chans att få igång en semestervikarie, alternativt att när eleven går ut där i början på juni så har ju han eller hon möjligheten att få ett fast jobb redan från början.
Mm.
Utbildad och klar.
Ja. Så att, nej, och det finns också, skolorna är ju väldigt glada om företagen vill komma och berätta, precis som du sa, om sin verksamhet. Och där kan man ju göra det, det egentligen är ju att göra reklam för sitt företag. Och komma och berätta, liksom, precis som du sa, hur ser vårt företag ut, vad behöver vi och så vidare. Så, där. Så att det, skolorna har öppna armar för de som vill komma ut och göra det, även när det inte är programråd.
Så är det, och det är just det här med att man som skolan kan ju också se de olika lokala önskemålen.
Mm,
för skolan ska ju naturligtvis lägga en bra grund.
Ja.
Men man kan ju faktiskt hjälpa till och spela in på de lokala önskemålen om vad som finns.
Mm.
Så att det är jätteviktigt att man som företagare går in i det hela.
Det är extra viktigt nu eftersom att det pågår en översyn, en dimensioneringsutredning när det gäller gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen. Och där finns det en viss, kan säga, diskrepans mellan vad man från Skolverket ser behovet är och vad branschens behov är. Så att det finns en risk att om vi inte engagerar oss ordentligt här, att det kanske inte blir fler platser och kanske i värsta fall färre utbildningsplatser på transporter. Och då är vi tillbaka till det här. Vi vet att det behövs 5000 nya chaufförer varje år och det utbildas inte det. Så det är liksom nu, om någon gång, måste vi engagera oss.
Jajamän. Mm. Ja, men det låter jättebra. Vi har ju nu pratat en hel del. Per David har fått tala om vem han är och vad hans roll är, och vi har fått prata och diskutera lite grann och resonerat om vad viktig skolan är.
Och vill man komma i kontakt med de projektledare som finns för att prata om det här mer och ställa frågor och vi kan diskutera, så gå in på tya.se och sök på regionala projektledare, så ser vi vilka jag och mina kompisar är och hur man får kontakt med oss.
Absolut. För det här är ju som du har sagt tidigare, att de regionala projektledarna finns ju inte bara i Jämtland, Västernorrland, utan det är ju som sagt hela Sverige. Och det är ju jätteviktigt att ha med sig. Även om vi har lyssnare ifrån andra län än våra egna,
ja,
så kan man faktiskt gå in och lyssna och ta reda på vem det är som är regional projektledare i det område man bor själv.
Ja, precis.
Ja, men då, Per David, som sagt, tiden går fort och man har roligt. Passa på att tacka dig för ett trevligt samtal. Och önskar dig en god fortsättning på året.
Ja, tack för att jag fick komma. Så att jag önskar dig detsamma.
Tack för det. Tack ska ni ha. Och vi på Transportpodden i Mellersta Norrland önskar er en god fortsättning.